välkomna till Mord mot mord, en true crime podcast som görs av mig, Karin Lundgren, och av dig,
Anna Sandell.
Anna Sandell. Anna Sandell är uppäten av en mygga fast bara på sitt ena knä.
Det är helt sjukt.
Jag undrar vad det är du har smörjt på det knät som inte är på det andra.
Det är köttsaft typ, eller jag vet inte vad det är som lockar myggor, typ det, regnvatten.
Du brukar ju knän liksom fläskkotlett varje morgon i och för sig med bara det ena knät, just så det måste ju vara det.
Liksom. Varit det.
För att det var redan på vägen hit. Så var, eller, så inte, jag skulle inte säga att du varnade, utan nej, du flaggade för att du ville visa en sjuk grej med din kropp, citat.
Men jag, ja, alltså, jag vill att visa alla idag.
Det var så kul bara att du redan, alltså, det var liksom inte att du kom dit och så sa du så här, fan kolla vad många myggbett jag har, utan du bara, jag måste visa en
sjuk grej. Men för det ser ju grej helt galet ut.
Ja, men det gör det. Säg vad du själv beskrev det som, vilket var en väldigt rolig beskrivning.
Lepra?
Nej, det var inte. Den andra?
Jaha, om Sunset Beach.
Ja.
Ja, för de som tittar på Sunset Beach minns väl när Vanessa blev förgiftad av
vad heter hon? Det var
Virginia.
Det var inte hon. Nej. Det var inte hon Annie som var. Var inte hon jävla?
Nej, men det var inte hon. Det var när, jag tror hon hette Virginia, som också ville ha samma man som Vanessa levde med. Så hon gjorde någon häxbrygd som gjorde att Vanessa, hon var ju så himla snygg, hon Vanessa.
Yeah.
Men hon fick så bölder i hela fiset. Så ser jag ut fast på mitt knä.
Och jag kommer göra mitt bästa för att hitta en bild på Vanessa med bälder i sitt face och försöka lägga det i våran Facebookgrupp Mord mot mord podcast. Så det finns ju all anledning att vara med där.
Verkligen.
Om det inte är så att jag inte gör det, då kommer ni bli svinbesvikna. Skitsamma.
Då kanske vi bara lägger upp mitt knä.
Exakt, det ser exakt lika. Vi kommer göra en sån lika som bär
exakt
Annas knä och Vanessas face.
Ja.
Vi är för första gången någonsin
hemma hos dig.
Eller jag har ju varit här innan förstås. Mm. Men inte nog med att vi aldrig har spelat in här. Du har aldrig varit här.
Det är helt sjukt. Men nu är jag här och det känns jättebra.
Gör det? Det är väldigt varmt.
Det är så sjukt varmt.
Ja, och jag kan berätta för dig att på vintern, otroligt kallt.
Ja.
Det är så här när man flyttar från innerstan, du vet. Du gör aldrig det. Du har ju aldrig upplevt det.
Nej.
Jo. Jo, det är klart
jag
att du har.
Jag har frusit för. Och svettats för.
Ja. Ja. Shit, du har verkligen levt.
Men det är verkligen startvarmt här inne. Men det är ju, man ska inte klaga. Igen, följetong på vädret. Det håller i.
Gud, vi kommer ta in han Väder Nils, eller vad han
verkligen
heter, som ger en
eller
liten
rapport. Eller vad hette han med det långa håret? Som...
Just det, bra frisyr. Någon slags hockeyfrilla kanske?
Väldigt lång hockeyfrilla.
Väldigt
och
lång
väldigt
frilla.
Tät.
Tät,
ska jag säga.
Som en sån granskog.
Typ.
På huvudet.
På huvudet, ja.
Men så, jag var ju väldigt stressad innan du kom hit.
Men du, för att du tror att jag tycker att du måste ha städat. Jag känner mig som min egen mormor.
Men jag ska också det säga, för jag tänkte på det här när du, för jag bara, jag måste röja lite innan du kommer.
Jag tycker det ser väldigt städat ut nu.
Jag är städat. Men det jag tänkte då var så här. En av de sakerna jag gillar med dig är att du är en väldigt dömande person.
Nej, men jag vill inte att du säger
så. Men du är det på ett roligt sätt. Du tänker på saker som folk gör som jag verkligen inte gör. Så blir jag så glad när du berättar sådana. För du är alltid...
hemskt.
Nej, jag beskriver det som en bra grej.
Fast jag hör att du säger att du gillar det.
Nu dömer du mig för den här spaningen.
Nej, jag gör inte det. Men jag är bara trött på min egen personlighet ibland. när jag är sådär.
Din otroliga personlighet.
Men jag dömer inte folk jag gillar.
Nej, för det tänkte jag sen också. Att jag tror att om det finns en person i världen som du inte kommer döma, om man får skrita lite, så tror jag
du
typ ändå att det är jag.
Absolut.
Så du har accepterat mig med hull och hår.
Absolut.
Det tog emot i början, but I pushed
through. Nej, det tog aldrig emot. Det gjorde det inte alls.
Och nu är vi här. Det
nu är det här
emot,
är jättemysiga lägenhet.
Tack snälla. Mm. Helt okej okay städa.
Verkligen.
Om man hör något oljud i bakgrunden, så kan det vara så att det flyger ett flygplan förbi.
Ja, för vi är ju nära Bromma.
Vi är väldigt nära Bromma. Och jag ska säga att en av de starkaste argumenten för att stänga Bromma måste ju ändå vara att vi ska få bättre ljud i den här podden.
Absolut.
Det finns säkert fler, jag vet inte.
Nej.
Och det var dagens inspel i miljöpolitik kanske.
Absolut.
Och vad tråkigt om vi bara så, du vet, veckan innan valet kommer du göra Palme och jag
John F.
JFK.
Kennedy.
Mm. Fy fan.
Eller det som är fiktiva mordet i Zoolander. När de ska döda the Prime Minister of Malaysia eller vad det är.
It's Zoolander. Ja.
Det flög inte här, det är skämtet.
Jo.
I can tell.
Jo. Fast det bästa i Zoolander är ju det när han ska bygga en skola. For
what is this? A center for ants?
Exakt.
Men det är roligt. Men jag tycker det roligaste är vad han säger nästa mening. The center needs to be at least three times bigger than this.
Väldigt roligt. För du vet vad, det tänkte jag att vi skulle göra lite grann nu när vi, för vi kommer ju under juli månad bara släppa varannan vecka.
Ja.
Så tänker jag att vi kan typ så här tänka lite grann till kring saker som man kan göra den veckan vi inte släpper. Då tycker jag, kolla på Zoolander, ett utmärkt förslag. Har ingenting med det vi pratar om att göra. Men ibland måste man bryta av med något som bara är sköj.
Och Zoolander. Det är faktiskt en väldigt, väldigt rolig film.
Sen har jag ett annat tips. Mm. Som är att nu ska jag säga, det är tisdag om när vi, så varför är det 3 juli, så det är ute innan det här avsnittet. Så släpper You Must Remember This sin en ny säsong. Det är ju de som gjorde.
Ja, just det.
Det handlar ju typ mycket om så här Hollywood's First Century, ja. Och så har de gjort typ en serie om Manson-familjen. De har gjort en skitbra serie som heter Dead Blondes, som handlar typ om Hollywoods relation till blonda kvinnor genom att man typ följer ett antal med blonda skådespelare som skådespelerskor som dog på olika sätt liksom. Så den, men de släpper en ny säsong och min bror taggade mig i en tweet där hon som är programledare skrev om den nya säsongen, och där skrev hon så här: The first episode deals with early 20th century culture wars, a powerful man's fetishizing of his female teenage employees and rumors of incest between two silent stars. Det lät maxat.
Väldigt spännande.
Så jag tänker att man kan, alltså att You Must Remember This, this är en ganska bra typ sommarpodd, för den är lite så mysig och berättande, men det finns lite true crime avsnitt. Ja. Och sen tänkte jag, för det var en person i våran Facebookgrupp som vill ha deckartips.
Ja.
Och jag undrar, du läser ju deckare. Jag gör ju inte det.
Nej.
Så jag undrar om du har en, alltså en deckare du tycker man kan läsa på semestern.
Ja. Jag har det. Mm. Och det här är ingen ny bok.
Nej, men det behöver det inte vara.
Det är säkert många som har läst den. Men jag kommer säga den ändå.
Skitsamma.
Det är ju, som jag vet att du har läst också. För jag kommer väl, det här är en bred deckare. Mm. Störst av allt av Malin Persson Giolito, som är Leif GWs dotter.
Alltså, den är asbra, den boken.
Jag har typ, jag vet, tagen av den boken. Ja. Så om jag bara får ge ett så är det väl den.
Ja, och den är ju, den är ganska spännande berättat, för att man förstår redan från början att det är en person som har varit med om någonting. Mm. Och sen så nysta, det liksom berättas baklänges nästan. Ja. Den är asbra.
Den är verkligen jättebra.
Vad sa du att den heter igen?
Störst av allt.
Störst av allt.
Vill också slå ett slag för, alltså den är lite smart. Uh-huh. Nu kommer jag ändå ge ett skräts eller två. Nej men den är kanske, den är inte bara så här full on deckare kanske, för hon är ju jurist. Eller advokat i grund. Så den är lite så. Men jag kommer säga också alla Kepler-böckerna.
Ja.
Fy fan vad de är spännande.
Har inte läst en
enda. De är så jävla läskiga och de är äckliga. Man fattar inte hur sjukt man kan skriva.
Okej, så har du någon specifik av dem som du tycker ska man läsa alla?
Nej, men den första var sjukt spännande. Mm. Den heter Hypnotisören. Mm. Den är ju typ 8 år gammal nu, säkert mer.
Så då har vi två böcker, vi har en podd och vi har även Zoolander.
Ja, jag är lite besviken på mig själv med de tipsen, men det är fan mina bästa böcker.
Ja, man får. Och grejen är typ att så här, folk har inte läst eller hört eller sett allting som man själv har gjort. Det är sant. Det är verkligen så.
Det var ett sjukt, det var ju en tjej som frågade om tips i gruppen. Sen hade hon läst allt, absolut allt hade hon lyssnat på. Du måste ge mig tips, inte tvärtom. Vad fan är det här? Nej, men, ja, hon skrev, hon la ju upp också en skärmdump på på böcker hon hade lyssnat på. Och det var typ 200 stycken.
Vilken jävla king. Hon kan så mycket om påhittade fall. Mm. Jag funderar på om jag har någon. Jo, men sen är det ju bara det allmänna tipset är att om man inte har börjat lyssna på My Favorite Murder, så gör det. Mm. Det finns ju skitmånga avsnitt, så det är ju bara att köra. Mm. Det var veckans avsnitt. Jag tänker att det borde göra att man klarar sig. Eller veckans avsnitt, hej då. Mm. Men jag tänker, det var veckans tips. Jag tänker att det borde göra att man klarar sig tills vi släpper avsnitt igen.
Absolut.
Innan vi börjar måste jag säga en sak till. Jag träffade Drinking Game Klara
på midsommar. Det. Så sjukt.
Alltså vi var, också för att det var vad det var. Mm. Alltså min killes mamma har ett hus på en ö som heter Dyran som ligger utanför sjön. Alltså det är liksom så här, det är ingen sån, det är inte typ Brännö eller såna så här stora öar i Göteborg, utan det är, alltså det är inte liksom ett givet typ ställe. Och så hennes man hade hand om chokladhjulet på det midsommarfirandet på ön. Så vi hjälpte honom. Så typ går förbi en tjej och så här kollar. Och jag bara, ja okej, nu är det något jävla Marcus-fan igen. För att det är så är det alltid att någon ska typ komma fram och ta en bild med honom. Så jag bara, ja. Och det är ganska ofta att folk bara verkligen typ står och stirrar på ett märkligt sätt. Så det är skitlång tid innan de kommer fram. Men så typ kom hon fram. Eller jag bara, jag känner igen henne. Sen kom hon fram och hon bara, det är jag som har gjort drinking game. Så blev jag så himla glad.
Gud vad roligt, ja. Det var verkligen kul.
Det var jätteroligt, det gjorde mig glad. Jag hoppas att vi får träffa fler lyssnare.
Verkligen.
Marcus träffar våra lyssnare hela tiden. Ja, men... Så varför kommer aldrig någon fram till oss? Ja. Varför kommer de bara fram till honom? Vi är mycket snällare. Nej, det är vi inte. Han är snällare. Okej, nu berättar vi om fall.
Ja.
Men du, nej. Vi ska ju för fan säga ord.
Just det. Oh my god, vad svårt. Okej.
Vi tar en liten stund och funderar. Okej.
Okej.
Mina tre ord den här veckan. Hår. Gardiner. Europa.
Okej.
Ja, det här är bara att jag försöker göra det så svårt som möjligt.
Verkligen.
För att folk i våran Facebookgrupp är så jävla bra på att gissa.
Det var verkligen helt sjukt. Hur snabbt gick det?
För jag vet. Det gör mig lite stressad. Så därför försöker jag, det här är bara, det här är en attack, en utmaning för dem.
Okej, okay, jag kanske ska göra lite samma då.
Ah, ja, gud ja. Var otydlig som fan. Folk älskar det.
Okej. Okay. Jultomten. Skändning. Sexarbetare.
Oj, vilken mörk kombination.
Men då börjar jag då.
Ja, ja, japp, japp.
Det här är tips som jag fått, ska jag säga.
På Instagram eller?
På Instagram.
Och där skriver man till dig och du heter @SandelAnna och jag heter @KarinLondre.
Ja, och skriv inte i gruppen.
Nej, skriv helst. Snälla inte i gruppen.
Alltså, eller inte helst. Gör inte gruppen.
Gör inte
till oss.
För att då måste vi...
Vi kommer inte kunna ta något av de fallen. Nej, som exakt. Är där typ.
Det är verkligen så. Så skriv till oss.
För vi gillar tips.
Vi älskar tips.
Och man, jag lyssnar på dem.
Du, ja, gud ja, du gör ju som du blir tillsagd.
Exakt. Så då börjar jag. Den 25 november 1946 föddes Richard Francis Cottingham i The Bronx, New York. När han var 12 år gammal flyttade Richard och hans två systrar... Gud, det var som att jag ser hur snabbt jag kunde prata. När han var 12 år gammal flyttade Richard, hans två syskon och deras föräldrar till Rivervale i New Jersey. 1964 tog han examen från Passaic Valley High School och strax efter sin examen började han arbeta på Metropolitan Life Insurance Company där också hans pappa arbetade. Och där tog Richard en tjänst som datoroperatör samtidigt som han parallellt tog lite datakurser. Den 3 maj 1970 gifte sig Richard med hans flickvän Janet och de gifte sig i Our Lady of Lourdes Church i New Jersey. Tillsammans får de 3 barn. I april 1979 ansöker Janet om skilsmässa från Richard. Richard har nämligen, som många andra män före honom och kvinnor, haft utomäktenskapliga relationer. Han har vägrat att ha sex med henne sedan 1976. Och han har dessutom blivit sedd på olika gaybarer runt omkring där de bor.
Fråga. Vet man om han har haft utomäktenskapliga affärer med andra män?
Nej, det vet jag inte.
Nej,
men okay. Troligtvis så kanske man skulle tro det.
Yeah.
Och det är ju inte så härligt. Men det kanske inte är konstigare än vad många andra har gjort. Så att det är egentligen inget superkonstigt med honom. Men som vi vet så kan ju skenet bedra. För mellan 1967 och 1980 härjade en mördare som kallades för The Torso Killer eller The Times Square Butcher eller varför inte The Times Square Torso Ripper. Och mördaren var då ingen annan än Richard Francis Cottingham.
Oh, men The Torso Killer, alltså det känner man ju igen. Men jag vet ingenting mer än typ namnet liksom. Spännande.
Så han har mördat 6 personer som man vet om. Men man tror kanske upp till 100. Och han åkte fast någon gång 1980. Men nu ska jag berätta vad som hände innan det. Mm. Han åkte fast. Den 2 november 1979 kallades en brandman i New York till ett litet pissigt hotell i närheten, eller motell i närheten av Times Square. Mm. Vilket ju i sig är typ den värsta platsen i New York.
Jag har aldrig varit i New York. Du har bott i New York.
Ja. Men alltså, det är ju det är på ett sätt är det ju väldigt coolt.
Men det är också nedgången.
Men det är så jävla hemskt där också. Och så mycket folk och så här. Och när de kom, de kallades dit för att det brann på motellet. Men när de bröt sig in också för att bekämpa branden så upptäckte de något mycket värre än bara brand. För liggandes på sängen i ett rum så ligger två döda kroppar utan huvuden. Och kropparna också, de har inte bara fått sina huvuden borttagna utan de har också blivit av med sina händer. Så kropparna har blivit dränkta i tändvätska och påtända, vilket gjorde identifieringen av kropparna extremt svårt. Utan händer och sådär, utan huvud och dessutom brända. Och tyvärr så hittade man heller aldrig de kroppsdelarna som saknades. Så att de hade bara då de här kropparna, liksom ofullständiga kropparna. Så när polisen skulle identifiera dem så hade de ju en liten uppförsbacke. Så de bestämde sig för att röntga kropparna. Vet inte varför.
Men det kanske är, jag tror inte att det är någonting man gör när man gör...
Säkert, men jag vet inte vad en röntgenbild kan visa som jag säger, det här är Karin.
Nej, men tror du inte att det... Just det är Karin som har så krulliga revben.
Exakt.
Nej, men jag tänker att det är väl bara... Det, jag tror inte bara det är standard. Att man gör säkert. Det med liksom under en... obducering typ. Eller en autopsi-grej. Jag vet inte, jag hittar ju på som vanligt.
Men... För att det kanske är standard att man gör det. Men jag fattar inte hur det funkar att man identifieras.
För nu kommer...
För att en av kropparna identifierades genom den här röntgen. Och det var då den 22 år gamla Didi Gudsari. Som ursprungligen hade kommit från Kuwait. Och hon hade flyttat till USA där hon arbetade som sexarbetare. Den andra kroppen blev tyvärr aldrig identifierad.
Fråga. Tror du att det är typ att man kan så här... I och för sig, hon kanske inte hade så mycket socialt skyddsnät, jag tänker om man typ, eller så mycket skyddsnät om man tänker att hon är i USA. Men annars tänker jag att tror att man typ kan jämföra så här, missing persons report, se vad de hade för, alltså du vet, men hon hade det här benbrottet. Kan
jag
det vara
vet, det måste ju vara någonting sånt. Men det verkar så otroligt konstigt. Men uppenbarligen så typ, funkar det
väl, alltså, även för den tiden känns det väldigt
före sin tid.
Verkligen.
Men den andra kroppen blev så sagt då aldrig identifierad. Men utredarna som sattes på det här fallet kopplade ihop det här jätteläskiga fallet med ett fall som de hade sedan tidigare. För i januari samma år hade en ung tjej, hon var bara tonåring, som också arbetade som sexarbetare, som hette Helen Sykes, försvunnit. Hon hade också försvunnit i närheten av Times Square och när hon väl hittades så var hon tyvärr död. Hon hade blivit brutalt mördad och hennes huvud satt knappt fast vid kroppen när de hittade henne och hennes ben hade blivit avhuggna.
Nej.
Sluta. Och benen hade inte legat på brottsplatsen där liksom resten av kroppen hittades utan hade blivit bortforslade därifrån. Och så småningom hittades de några kvarter bort från där kroppen hade hittats. Och benen var placerade som att de fortfarande satt ihop, alltså så att de låg sida vid sida.
Det var verkligen någon som hade så här
lagt dem där.
På det sättet som den personen ville att det skulle se ut.
Exakt. Yeah. Men tiden gick utan att polisen fick något ordentligt genomslag i sin utredning. Och den 5 maj 1980 hittade polisen ännu en kropp. Alltså drygt ett år senare. Den här gången var det Valerie Streets som också arbetade som sexarbetare. Även Valerie hittades död i ett motellrum där hon hade blivit slagen och sedan strypt till döds. Mördaren hade sedan lagt henne under sängen. Och den här stackars Valerie hade blivit misshandlad och slagen av sin mördare. Och nu kommer en liten äcklig grej här. Så jag säger det. Efter han hade misshandlat henne och sådär så hade han också börjat äta på hennes bröstvårtor.
Men vad fan!
Ja.
Han hade tuggat loss liksom. Åh, jag kräks.
Jag vet.
Ja, det är säkert.
Det här mordet på Valerie kopplade polisen ihop med ett annat fall som hade begåtts på samma motell. där en kvinna vid namn Marianne Carr hade blivit slagen till döds, även om man inte kunde se något helt tydligt samband, för hon hade inte blivit liksom skändad på samma sätt, men det vände på samma hotell liksom. Och sen bara 10 dagar efter att man hittat Valerie så hittar man en annan sexarbetare vid namn Jean Rayner i ett motellrum också i närheten av Times Square. Jean hade blivit huggen till döds. Och sen kommer en liten äcklig grej igen. Och hon hade fått sina bröst borthackade från sin kropp. Och sen har jag skrivit. Sen hade hennes armar kroppsats i lågor. Och han hade alltså tänt eld på henne.
Fråga. Var brösten kvar på scenen, vet du det? Alltså...
Jag vet inte.
Fan, det där är ju...
Jätteläskigt.
Det är verkligen något, för det känns som att man verkligen så här vill attackera kvinnan på något sätt.
Men när de hittade den här kroppen så började polisen ändå liksom verkligen koppla ihop de här fallen. För det var liksom i samma område och sådär, liknande sätt. Och det som händer sen, bara en vecka efter att Jean har hittats, är att polisen kallas till samma motell. De som har ringt polisen har ringt dem för att de har hört ett kvinnoskrik som skriker som att hon blir torterad. När polisen kommer dit så griper de en man som håller på att fly från hotellet. Motellet. När de sedan liksom fängslat honom och gick till rummet, det här hände kanske parallellt, men liksom, när de kommer in i rummet så hittar de en kvinna där. En ung kvinna. Som lever. Som är fängslad. Med handfängsel i sängen. Hon har blivit slagen och våldtagen och tvingad i knivhot att ge mannen som försökte fly en avsugning. Mm,
absolut.
Det ska senare berättas att han har sagt till henne att han ska ge henne en massage. Så när hon har vänt sig på rygg så har han satt en kniv bakom så här och sagt, du måste göra det här för att du är prostituerad. Så att du måste göra det här, det här är ditt jobb.
Absolut, för så funkar det verkligen.
Och så någonstans så läste jag att han hade huggit henne med kniv, men... Så jag vet inte, eller om det var bara att han hotade henne med kniv. Och han har även bitit av nästan hennes bröstvårtor också.
Nu gjorde du det där som du brukar göra.
Ja.
När du säger med en sån van, något så himla äckligt med en sån vanlig röst.
Men hon lever i alla fall.
Ja, och det gör mig jätteglad. Mm. Men jag tycker det är något så... Alltså du vet, jag med får brösten, liksom jag vet, man får panik. I pattarna när jag hör det.
Jag vet. Och mannen som de grep då var ju såklart ingen mindre än Richard Cottingham.
Mm.
Och vid första anblick så hade han nog inte uppfattats som en klassisk misstänkt seriemördare. För han var en så kallad respected family man från New Jersey. Han jobbade med datorer på något stort försäkringsbolag som jag sa innan. Men å andra sidan så när han väl grep så hade han på sig handfängsel, en gagball i läder, 2 såna här slavkragar hette det. Men jag googlade vad det var. Det är sådana klassiska sån... BDSM med läder och sånt ring. Så här.
Ja, men som ett hals, alltså som ett liksom
hundkoppel. Han hade också en stilettkniv, en låtsaspistol och massa olika piller. Och
jag gillar inte honom.
Nej, inte jag heller. Och när polisen gick igenom hans hem så hittade de ett helt sjukt troférum där de hittade saker som tillhörde flera av kvinnorna. Vet inte exakt vilka saker. Mm.
Inga huvuden och så i alla fall.
Nej.
Nej.
När Cottingham satt i häktet så slog han sönder sina glasögon och försökte skära upp sina handleder med glaset.
Tönt.
Han misslyckades med det försöket och resultatet blev bara att han fick gå utan glasögon under en längre period.
Det blev jag glad av.
Han försökte ta sitt liv 2 gånger utöver den här gången.
Mm.
Han blev till slut åtalad för sexmord och bortförande och nej, för sexmord. Men också för bortförande och våldtäkt på 3 överlevande offer. Varav 2 också var sexarbetare och 1 var en hemmafru. Och i maj 1981 dömdes han på 15 åtalspunkter till 173 till 197 år i fängelse.
Och han sitter där han sitter, gissar jag.
Ja, han lever fortfarande.
Han lever.
Och han ser ut som en jultomte. Han har sånt här stort vitt skägg. Alltså han ser ut som en...
Fy fan,
han ser ut som en,
vilken luring.
Han ser ut som antingen en as läskig mördare eller bara en helt vanlig gubbe.
En helt vanlig jultomte. Vad säger han hette?
Richard Cottingham.
Han ser 100% ut som en jultomte. Han är en perfekt jultomte. Eller? Alltså jag, men gud, det är jultomten. Vet du vad han ser ut exakt som?
Mm.
Det finns en julfilm där jultomten trillar från ett tak Och så måste pappan ta över.
Ja, jag minns.
Han ser ut som den jultomten som trillar från taket. Exakt så.
Det är många lika som bär i det här avsnittet.
Mm, verkligen. Mm. Jag blir alltid så jävla... Alltså man blir alltid så jävla lack på typ... Alltså man blir ju lack på folk som mördar i allmänhet. Men just...
Men när, mer lack på vissa alltså.
Ja, exakt. Och att man är så här... Det är så tydligt varför de väljer den typen av offer de väljer. Mm. Det är typ för att de tycker att så här... Det inte spelar värt. Väl ingen roll.
Det är som folk som mördar hemlösa.
Ja, ja. Exakt, och typ, ja, men som att sexarbetare är superutsatta liksom. Och det är så här, även den grejen. Man bara, okej, nu jobbar hon med det. Det betyder ändå inte att du äger henne och får göra vad hon vill. Liksom. Göra vad du vill. Alltså det är... och så är det där med brösten alltså.
Jag vet. Det är jävligt läskigt. Väldigt äckligt.
Fan, man får inte hålla på att äta folks bröstvårtor.
Nej.
Jag tycker verkligen att vi måste, du och jag måste... Det är dags, det är ändå en politisk fråga jag känner att du borde vara med på.
Ja. Om det är något jag ska driva så är det väl det.
Det är mars 2010.
Ja,
ganska nytt. När två byggarbetare jobbar i en kyrka i staden Potenza i södra Italien. De ska fixa en läcka i taket. Men de kommer istället snart upptäcka något som kommer att bli lösningen på ett 17 år.
Förlåt, var det i en kyrka?
I en kyrka.
Ja.
Men de kommer istället upptäcka någonting som kommer bli lösningen på ett 17 år gammalt mysterium. Som har varit så här super big deal i Italien. Du vet, så som ett land har sina mysterier, typ vad fan hände. Det här har verkligen varit så. När de tar sig upp liksom under taket, om jag förstår det rätt, så hittar de en kropp. En kropp som kommer visa sig tillhöra 16 år gamla Elisa Klapps. Hon har varit försvunnen sedan 12 september 1993. Och hennes försvinnande har då liksom satt så djupa spår i det samhället, men i Italien i stort. Och inte nog med det, upptäckten kommer också att göra att man kan klara upp ett annat brott.
Aha. Incoming.
Det andra brottet har skett 160 mil därifrån. Det är mordet på 48-åriga Heather Barnett i kuststaden Bournemouth i södra England.
Wow.
Förstår du varför jag sa Europa? Så vi börjar med att spola tillbaka tiden lite grann. För den 12 november 2002 så kommer Terry och Caitlin, 14 och 11 år gamla, hem från skolan. De bor då i Bournemouth med sin mamma Heather. Men när de ropar på henne så får de inget svar. Terry tänker typ inte så mycket på det. Han så här, jag tror att han går och typ tar av, för de har ju så här skoluniform, så han börjar gå och typ byta om i sitt rum. Men Caitlin vill typ hitta sin mamma, för hon känner så att någonting är, men någonting känns fel liksom. Hon kollar igenom alla rum och du vet, letar och ropar, får inget svar, hon är ingenstans, och till slut så är det bara badrummet kvar. Och när hon står utanför så typ ropar hon på sin bror och bara, det är något som är fel här, typ. Jag tror att mamma är här inne liksom. Mm. Och där inne, så när de öppnar dörren, så ser de då deras mamma liggandes på rygg. Och det är blod överallt. Heather har blivit slagen i huvudet med en hammare, och så har hon fått halsen avskuren. Nu kommer en grov detalj som vi känner igen från vårt förra fall. Hennes bröst är avskurna. Och i ena handen ligger en hårlock som kommer visa sig tillhöra Heather själv. I andra handen ligger en hårlock som inte tillhör henne, utan tillhör någon annan.
Alltså de är avklippta hårlockar.
Ja, det är liksom klippt med saxar. Och du vet, inte som tussar, utan liksom verkligen så här.
De har klippt lockar. Ordentligt hår.
Ja. Exakt. Barnen rusar ut på gatan och ropar på hjälp, och snart kommer typ grannarna från andra sidan till undsättning. Mannen i huset ringer polisen, och de typ så här försöker trösta barnen och lugna dem och sånt. Och snart så är då polisen där. Och när man typ kollar brottsplatsen så inser man att mördaren haft med sig ett ombyte och bytt om på plats. För att först så är det massa typ fotspår blodiga runt, och sen så försvinner de liksom mitt i huset. Typ. Och grannen på andra sidan gatan heter Danilo Restivo. Och först är polisen så här, lite misstänksamma mot honom. Att de bara, det är något som är lite off. Det är framförallt...
Var det han som hade hjälpt barnen?
Exakt. Mm. Det är framförallt på grund av två saker då. Delvis är det att Heather syr gardiner och andra inredningsgrejer åt andra i liksom området som typ så här, ja, men jag tror inte att det är hennes liksom heltidsjobb. Nej. Men att hon har det som bisyssla för att tjäna lite extra pengar, tror jag. Och någon vecka innan det här mordet då, så var han hos dem för att han ville sy upp nya gardiner som en så här överraskning till sin fru. Och typ Heather hade sagt till sin syster att hon bara, det är lite konstigt, han typ bryr sig inte om vilken färg det är. Alltså du vet att han liksom... Ja, att det kändes som att han inte hade någon tanke. Han bara, gardiner, tack. Mm. Och det andra är att när polisen kommer hem till honom dagen efter mordet så står han sneakers i blekmedel.
Mm.
Lite konstigt. Men grejen är att han visar sig då med hjälp av en så här stämplad bussbiljett ha så superbra alibi. Att han liksom har uppenbarligen, han har gått och tagit bussen och det finns ju massa CCTV och sånt. Mm. Så man bara, man ser hur han går på bussen typ och stämplar den liksom. Så han har alibi supersäkert. Och han är liksom inte den enda som man under undersökningen kommer typ gripa och tvingas släppa, utan det är liksom återkommande grej.
Mm.
Det är bara ett ytterligare problem med Danilo Restivo. För när man kollar hans bakgrund så blir man ändå typ intresserad av honom, för det kommer då visa sig att han mer än 10 år tidigare varit misstänkt för ett brott i sin hemstad Potenza. Och när jag tänker efter så är det inte alls mer än 10 år, utan det är 9 år.
Mm.
Han var nämligen den sista som såg Elisa Klapps i livet. Hon var då yngst av 3 syskon och planerade att läsa till läkare för att kunna jobba med för Läkare utan gränser. Hjärtat.
Verkligen.
Steve var kär i henne och hon typ hade så avvisat honom flera gånger. Men han typ hörde av sig och bara, jag har en present till dig, så typ, vill du ses? Och hon tyckte typ synd om honom. Alltså så här... Det man har typ läst i hennes dagbok att så här, hon tyckte verkligen, han hade typ inga kompisar. Hon tyckte han var lite konstig, hon tyckte synd om honom. Och det visar sig också att han, när man undersöker det här då, så visar det sig att han har gjort den här grejen mot typ flera kvinnor. Att han bara har varit sjukt på dem, blivit avvisad och sen typ varit så här, vill jag ha köpt en present till dig? Du vet att det liksom är så här, att han försöker ändå komma åt dem typ. En annan lite obehaglig grej han gör, alltså utöver att vara en obehaglig person som inte kan ta ett nej, det är att han brukar ringa de här kvinnorna som han, eller tjejerna som han är kär i, och spela soundtracket i en film som heter Profondo Rosso för dem i telefonen. Den filmen handlar då om en seriemördare som ringer sina offer och spelar en melodi för dem innan han mördar dem. Han bara, kan du vara mer tydlig? Nej, det kan du inte.
Mm. Jävla freak.
Japp. När Lisa inte kom hem så typ hennes bror typ agerar, men i princip direkt. Och först så ringer han liksom till Restivos familj då. För att han vet om att så, ah, hon, det var honom hon ska träffa. Och de säger då att Danilo är bortrest. Och när Elisas bror åker till kyrkan för att han bara, det var här hon var sist, så har prästen lämnat stan. Så att han kan kolla typ i det här stora utrymmet, liksom, i det vanliga utrymmet. Men det är bara prästen som har nyckeln till utrymmena som ligger liksom bakom. Typ. Och han har tydligen dratt från stan. Liksom. Så när han då, brorsan, går till polisen får han typ förstås höra det vanliga. Hon har rymt hemifrån. Mm. Typ. Man bara, absolut. Hon hade någon pojkvän, hon hade dratt med honom.
Mm.
Och när de väl förhör Restivo när han då är tillbaka i stan, så säger han bara att de typ pratade en stund i kyrkan. Och delvis om någon som typ han var kär i. Och delvis berättar hon att det var en person utanför kyrkan som hade varit jättepå henne när hon gick dit. Typ.
Mm. Varför möttes de i kyrkan?
Jag vet inte.
Ja. Lovers meet.
Men också att det verkligen inte var så att hon inte var hans lover. Men jag tänker kanske, alltså jag vet inte om det var hon som ville det.
För att det kändes tryggt.
Exakt. Typ. Alltså, du vet den grejen typ så här, möts på en öppen eller du vet en offentlig platsgrejen och så.
Mm.
Ja, man kanske typ hängde i kyrkan.
Mm.
Jag är kanske ju så okristen som man kan bli, så att jag vet inte mycket.
Nej.
I allmänhet. Men trots då att han uppenbarligen är ett creep och dessutom är den sista som såg Elisa i livet, så förblir brottet olöst. Han döms visserligen 95 för att han har gett polisen fel information i sitt första förhör. Det är typ någonting om att så här, men det är något med en skada på någon hand, eller du vet att han, det är någon sån liksom detalj typ, så han döms för det, men han döms inte för någonting annat. Ingen kropp hittas någonsin. Mm. Och ingen grips. Så 2002 så träffade Steve en kvinna på nätet och flyttade då till Bournemouth i södra England. Det är ju en sån här riktig, du vet, sån semesterstad. Mm. Som finns i, ja, men som, det är, de ser så himla speciella ut. Jag älskar en sån brittisk semesterstad. Mm. På typ sydkusten. Och 6 månader efter att han har flyttat dit så hittas då Heather död. Så polisen i England upptäcker det här i hans bakgrund, upptäcker det här med gardinerna, blekmedlet, bla bla bla. De börjar övervaka honom.
Mm.
Och delvis är det då att man följer efter honom, men också att man installerar inspelningsutrustning i hans hem.
Oj.
Vilket jag typ inte visste att man fick.
Jag har ingen aning, men det känns som att man måste ha jättestarka liksom.
Ja, och det känns det inte som att de har. På. Men undrar om det är skillnad i och med att övervakning verkar vara lite mer... Okej, chill där, med i allmänhet i England.
Mm, det kan
jag vet inte, men
så.
De säger att de, liksom, att de installerar det. Och bland annat hör man typ honom så här prata om att han har typ en hårfetisch med sin fru. Alltså jag vet inte hur det samtal går till. Kommer du ihåg min hårfetisch vi har pratat om tidigare?
Nej, men tror du inte att de tolkar det i att de säger så här, att han säger så här, dra i mitt hår, eller jag vill dra i ditt hår, eller jag vill äta ditt hår, eller?
Ja. Jag tänker att så här, ligger du med någon och säger så här, får jag dra i ditt hår, så är det okej. Om det är någon som säger, får jag äta ditt hår, då ska du ändå börja oroa dig. Du vet, om en kille så kräks upp hårbollar efter man har legat,
då är det kanske inte helt,
då är det inte helt optimalt.
Vi måste tänka.
Du måste fundera på dina egna gränslagningar. Mm. Om du tänder på det, kör han. Mm. Men en dag 2004, så 2 år senare, det är liksom ganska långa tidsperioder det här rakt igenom, så följer man efter det Steve till ett område en bit utanför Bournemouth, och det är liksom så här på landet, och det är alltså man fattar inte varför han åker dit, för att det är ingen ställe man åker. Man kanske åker dit och typ tar en promenad på landet, man kanske åker dit med sin
picknickkorg och så,
eller sin hund eller whatever the fuck typ. Men det är liksom inte ett ställe man åker till om man inte har.
Nej.
Så polisen liksom iakttar honom och filmar honom ganska mycket. Och allt det finns på YouTube om man vill kolla.
Men det var inte bara att han skulle gå en promenad, eller?
Mm, nej. Utan det man ser är att han smyger på och följer efter kvinnor.
Nej.
Alltså du vet, man kan se någon typ så här sitta lite ihopkrupen i typ högt gräs. Han byter kläder vid något tillfälle. Alltså det är liksom, det är inte bra någonstans.
Incoming.
Så, när man väl då stoppar honom och kollar igenom hans packning som han har med sig, så hittar man en stor kniv, en balaklava, handskar, näsdukar och 2 saxar. De små grejerna.
En till varje lock.
Exakt. Och about those saxar. Heather hade då sitt och en annan kvinnas hår i sina händer.
Ja, det var en kvinnohår.
Det var, ja, jag tror det.
Okej. Okay.
Jag har förutsatt det med tanke på det jag kommer berätta för dig.
Okay.
För från övervakningen då, som sagt, har man förstått att han har en hårfetisch. Och när man nu kollar liksom vidare på det spåret, så visade det sig att det är både i Bournemouth och i Potenza, under tiden han har bott på de respektive ställena, så har kvinnor anmält att deras hår har blivit klippt i offentlig miljö.
Fan vad, alltså, jag känner igen det här fallet. Ja, men det är ju för att det har varit i My Favorite Murder.
Har det?
Var det inte det du sa?
Nej. Nej, det här är ett, nej, det är ett annat
fall.
Nej, jag tror inte det. Jag har aldrig hört talas om det här.
Okay,
men jag har en idé om varför du skulle kunna veta det. Men vi kan ta det sen. Ja, alltså, när de har åkt buss eller har varit på bio.
Fan,
så har,
sjukt.
Alltså, det är bland det läskigaste jag kan tänka mig. Att det är bara att du sitter och plötsligt så har du en sån jävla svajig uppklippning.
Där bak. Det var som när min syster skulle klippa upp mitt hår en gång. Så tog hon bara fram mitt hår så här.
Oh, nej.
Och klippte rakt in till öronen. Alltså rakt in.
Oj, så märklig lugg på något sätt. Det kommer i slutet att bara se ut som han vädersnubben med hockeyfrilla.
Exakt.
15 anmälningar i England. 9 i Italien.
Men gud.
Alltså det är så många också. Och fattar ju många som bara trodde att deras frisör hade fuckat upp. Att de hade fastnat med huvudet någonstans.
Gud vad sjukt.
Jag vet. Alltså det måste ju finnas så jävla många fler. Så man kommer då under de kommande åren fortsätta övervaka honom.
Mm.
För man har ändå inte... Jag tror att de typ let it slide med liksom med håret, för att de bara, vi måste typ ta honom för morden eller mordet, och gör vi inte det, eller så tar vi honom för det, så kommer han kanske inte, alltså. Och emellanåt typ under den här perioden så förhör man honom också, men han fortsätter typ hela tiden bara, jag är superoskyldig, det finns inga, egentligen inga tydliga bevis som binder honom till Heathers hem liksom.
Nej.
Man har kunnat se att det fanns blod på hans sneakers, men på grund av blekmedlet kan man inte få någon DNA-profil liksom. Så till slut då 2008, 6 år senare, så får man till slut en koppling, en DNA-koppling mellan en handduk hemma hos Heather och Restivo. Då tänker man så här, man bara okej, men typ det här, nu har vi egentligen någonting vi kan gå på. Men han bara, men hon hade du vet, det liksom, det går att förklara bort typ. Så att det är igen,
det går
så,
inte att förklara bort
in i en vägg. Jo, men typ jag var där med de här jävla gardinerna.
Det är,
nej, det går ju inte. Och sluta klippa folks hår. Svajig frisör. Men den liksom, det, så det döms inte tillräckligt starkt för att kunna använda det i rättssal, och de behöver liksom tekniska bevis. 2010 så hittas då Elisas kropp äntligen. Och då kommer allt förändras, för inte nog med att Elisa utsatts för liknande våld som Heather, bland annat knivvåld mot brösten, i hennes händer och liksom runt hennes kropp så ligger också lockar av hår.
Hur har inte kroppen hittats på så många år?
Alltså den ligger, den ligger, det är liksom inget ställe man är på, utan det är, men du vet, precis under bjälkar liksom. Där typ, och så är de, I don't know, grejen är, till historien här också att Danilo Restivo kommer från en jävligt typ så här, lite känd och rik familj i den stan. Så att man, det finns ju lite så korruptionsskydda, du vet. Jag tror att om hans pappa var politiker liksom, hela den här grejen med att prästen lämnade stan, alltså det finns liksom den typen av så här, spekulationer.
Men man vet ju att en kropp börjar lukta.
Ja, fast jag vet inte om den liksom...
Det är sån extrem ventilation i en kyrka. Just det är alltid kallt i kyrkor.
Gud, jag vill ha sån kyrkventilation i den här lägenheten.
Verkligen.
Ja. Snart kommer man också kunna knyta då Danilo Restivos DNA till brottet på Elisa med DNA, för att man kan knyta honom till brottet med DNA. För jag tror att det är så att man typ hittar en madrass med hans DNA på.
Jag fattar vad du menar.
Bra.
Du behöver inte vara tydligare än så.
Gjorde de tydligaste ögonen.
Men var hittades madrassen? I kyrkan?
Alltså också i samma utrymme liksom.
Jo.
Ja, jag vet. Det är så jävla äckligt att han har varit upp. Vi pratar inte om det. Ja. Så 2 månader efter att Elisas kropp har hittats så grips Danilo Restivo för mordet på Heather Barnett. Vilket jag tycker är lite... Och den 2 juli 2011 får Lisa Klapps till sist en begravning. Under rättegången då, som är den brittiska rättegången, så bestämmer man att rätten faktiskt kommer få höra om mordet på Elisa, att det liksom är så här ändå styrkor. Och man ska typ så få höra om de bevis som knyter honom till det fallet. Man lyckas också få hål på hans alibi. För att man kan se på CCTV att han absolut går på den bussen, men han går av efter en hållplats, går tillbaka.
Men den här finns i ett avsnitt på Netflix.
Ja!
Det är det jag har sett.
Det är det. Netflix Murder Files. Det är det allra första avsnittet av Murder Files.
Det är det jag har sett. Oh my god. Det är så kul att jag inte kopplade det förrän nu.
Ja, men det var också det jag tänkte. Jag bara, du har sett det här. Ganska bra serie.
Det är verkligen det.
Det är ett ytterligare tips. Murder Files på Netflix. Ett avsnitt om varje
fall. Men det är så jävla sjukt fall.
Jag vet, det är helt, helt sjukt. Han får en livstidsdom i maj 2011. Nej, han får en livstidsdom och i maj 2011 så överklagas den. Och då får han också rätt, hans straff sänks. Jag tror att det är någonting just med det här. Så här varför pratar vi om det här andra fallet i Italien? Det är ändå ganska, det var typ en ganska stor del av bevisningen. Typ. Och i november 2012, 10 år efter mordet på Heather, döms han då till 40 års fängelse. Men det är typ någon, jag vet, när man läser om fall, man är ganska van att läsa om amerikanskt rättssystem, men det är alltid svårt när man går över till något annat land. Typ. Så det är något så att det är en livstidsdom, men det är 40 år. Han kommer alltid sitta, men du vet så liksom.
Det kanske är sånt förvar.
Ja, eller typ om det är tids... Ja, jag fattar inte riktigt. Det är liksom livstidsdom, fast det är 40 år. Alltså det är typ tidsbestämt livstidsstraff redan från början, tror jag. Mm. Han döms också i Italien till 30 års fängelse i deras högsta domstol. Där verkar han inte ens vara med under rättegången. Alltså det är bara, jag googlar skitmycket på det. Bara, men vad hände i det italienska rättssystemet då? Typ? Och jag läste som sagt ganska mycket om vad som händer med honom nu och typ hur det funkar när två länder dömer en brottsling. Så här, vem får honom? Och initialt såg det ut som att han skulle bli kvar i England. Men nu verkar då England vilja utvisa honom till Italien, där han ska sitta av både sin brittiska och italienska dom. Ja. Men det vill typ inte Italien. De vill inte heller ha honom, förstås liksom. Han vill inte heller det, eftersom han tycker att det förvägrar hans rätt till familjeliv. Så. Mm. Jag har inte lyckats hitta någon update om typ hur det går. Han var kvar i England hösten 2016. Det är det sista jag vet. Men det jag tycker är så sjukt med det här fallet är så här, det här kan ju inte vara en person som bara mördar två personer.
Nej.
Alltså det kan ju inte vara det.
Nej, antagligen inte.
Och man lyckades aldrig ta reda på vem den andra locken i Heathers händer tillhörde.
Det var väl någon stackars kvinna som lät klipp på bussen bara.
Jo, fast jag tror att man, ja, kanske som inte har anmält då.
För att annars skulle man tro, det jag skulle tro är att han, om han nu har mördat flera personer,
ja,
lägger, han mördar dig först, klipper ditt hår.
Ja.
Då är det bara ditt hår.
Mm.
Nästa gång mördar han mig.
Ja.
Då är det ditt hår och mitt hår.
Ja.
Och i nästa offer är det mitt hår och det offrets hår.
Ja. Så du tänker att det borde vara tre personer?
Det kan vara hur många som helst.
Ja, men exakt.
Alltså det är
så... För att det känns så uttänkt seriemördarmässigt att det är det här. Det gick 9 år emellan. Alltså det är så här...
Det har hänt något emellan.
Ja, det har fan gjort det. Och typ han var ute ändå och jagade då när de hittade honom, när han kröp runt i buskarna. Du vet, så. Mm, det är något som är jävligt fel.
Nu, det är så konstigt att man inte tar in en person när man bara ut och smusslar i en buske. Och...
Men jag tror att de var så jävla att de var verkligen ville få honom på det mordet på Heather. Ja. Liksom. Nu ska jag berätta en till sak för dig.
Mm.
För det finns en teori om att han är ansvarig för mordet på den koreanska studenten Jong-ok Shin, som mördades med samma typ av kniv 3 kvarter från Restivos hem och Heathers hem då, den 12 juli 2002, alltså 4 månader innan Heather.
Mm.
Det här är vad de 3 fallen har gemensamt. Alla 3 mördades den 12 dagen i månaden. Alla var små, mörkhåriga kvinnor. Alla attackerades bakifrån med kniv och alla 3 bodde nära Restivo. Det fanns inga hårlockar i hennes händer, men man hittade en lock i närheten av kroppen. En man som heter Omar Benguit dömdes för mordet och han avtjänar just nu ett långt fängelsestraff. Han har i 16 år bedyrat sin oskuld trots att det innebär att han aldrig kan bli villkorligt frigiven. Och BBC har typ ganska nyss släppt en dokumentärserie i 3 delar om det fallet som heter Unsolved, The Man With No Alibi.
Mm.
Som jag inte har kollat på, men som låter superspännande. Mm. Så det kanske är ytterligare tips.
Det tycker jag.
Så det där var då Danilo Restivo och morden på Elisa Klapps och Heather Barnett.
Tack. Väldigt läskig.
Ja, han är...
Jag kommer ihåg hur han ser ut också. Han var liksom inte, han såg verkligen...
Han har verkligen ett starkt utseende.
Mm.
Han ser speciellt ut. Googla honom.
Mm.
Han ser ut som att han har så jävla snabba brillor. På riktigt, ett väldigt stort face. Som tönt
italienare.
Exakt, verkligen så.
Ja, vad nice.
Jag tänkte att vi, nu när det är lite så sommarmode, under sommaren så har man ju lite så följetongar.
Mm.
Följetänkare höll jag på att säga. Det kan inte heta. Skitsamma. Och jag fick ett mail, eller jag blev, en tjej som heter Alicia skrev till mig på Instagram. Och typ bara, du borde verkligen göra det här mordet. Och sen plötsligt hade hon skrivit ett helt manus till mig som handlade om det här mordet.
Mm, det är så härligt.
Och hon bara, det blev lite långt på Instagram, kan jag få din mailadress? Så hon har mailat en hel story till mig. Som jag tänker att vi kommer dela upp och dra under 2 avsnitt som ett bonusfall, men också som den här veckans lyssnarinteraktionsgrej.
Yeah.
Så, är du med?
Jag är med.
Alicia, underbara du. Tack snälla för att du gör vårt jobb åt oss. För nu ska vi då prata om mordet på Ken Rex McElroy. Finns en chans att kommer känna igen där. Ken föddes den 1 juni 1934. Han var det 15:e barnet i en syskonskara på 16. Se där.
Jeez.
Han flyttade runt mellan Kansas och Ozarks innan han slog sig ner i Skidmore, Missouri. När han bara var... Vad skrattade du åt?
Skidmore.
Bra, för jag med. När han bara var 15 år gammal så hoppade han av skolan. Och efter det började han leva på att stjäla olika saker som alkohol, bensin, boskapsdjur och spannmål.
Alltså,
kul. Ja. I mer än 20 år så livnärde han sig på detta. Under dessa 20 åren var han med om en olycka. Denna varierar lite och det finns inget konkret svar. Men olyckan visar på att han skulle fått ett slag
i huvudet.
Ja, som kunde ha påverkat hans beteende. Mm. I sin hemstad blir han känd som stadens mobbare.
De känner man ju några stycken.
Verkligen stadens mobbare. Med andra ord betyder han sig som ett riktigt arsle. Alicia, underbara du. Han blev anklagad för brott som stöld, våldtäkt, överfall, där han bland annat sköt två personer med mera. Han lyckades komma undan 20 utav de 21 gångerna han blev ställd inför lagen. Något som han väldigt gärna skröt om. Han sa ofta att han kunde undkomma vad som helst med hjälp av sin advokat och sina förbindelser till maffian. För att försäkra sig om att vittnena inte skulle våga vittna kunde han sitta utanför deras hus i timmar, följa efter dem i sin bil eller hota dem på annat sätt.
Det är ju hotfullt.
Och följa att hota folk på annat sätt. Eller att följa efter
att
dem i sin bil.
Att bara sitta utanför deras hus.
Ja, det är superhotfullt. Mm. Det är ingen som säger emot.
Nej, jag bara bekräftar att det var jävligt läskigt.
Ja, gud ja. Superobagligt. McElroy var förtjust i unga flickor. Helst 13 eller 14-åringar. Och han har blivit anklagad för att ha våldtagit 2 stycken 12-åriga flickor och sedan gift med citattecken sig med dem för att de inte skulle kunna vittna emot honom.
Vadå gift sig med dem?
Ja.
Yeah. I don't get it, man.
Han gifte sig med tjejen han våldtog så att de inte skulle kunna vittna emot honom.
Men du gjorde gift inom sådana öron. Ja, men de gifte sig på riktigt alltså?
Ja, det verkar som det.
Ja, okay, ja.
Jag tänker att man inte kanske kan samtycka till... Fast det behövde man inte göra på den tiden. En av hans fruar var Trina McLeod. Hon var hans tredje fru. Ja. Han var gift med flera personer som gjorde giftermålen ogiltiga. Därav citationstecken. Bra, förklarade det för oss. Och de började sin relation när Trina bara var 12 år gammal.
Men gud.
Hon blev gravid vid 14 års ålder.
Nej.
Kort efter barnet var fött försökte Trina fly till sina föräldrars hem. Ken reagerade på detta med att bränna ner huset till grunden. Åh, nu kommer en sorglig grej.
Bebin inne. Nej. Hunden inne.
Han sköt hunden.
Nej.
Han sköt familjens hund. Trina har efterhand sagt att anledningen till husbranden var en felaktig ledning. Absolut, i din killes huvud. Nu när vi etablerat att McElroy var i högsta grad ett arsle kan vi komma in på den händelse som satte igång julen till McElroys död. Den 25 april 1980 i en av de lokala butikerna, en sån som har allt det mesta och lite till, ägde en man vid namn Ernst Bo Bowenkamp.
Fan vilket bra namn i den här stan. Alltså.
Ja, verkligen. Skid Row.
Skid Marks,
Missouri. Butiksbiträdet hade bett McElroys 8-åriga dotter att lägga tillbaka en bit godis som de inte hade betalat för. Rimligt. Alltså det var mitt tillägg. Eller så tyckte inte det var rimligt. När McElroy fick reda på detta blev han så förargad att han började förfölja Bowenkamp-familjen.
Blev han förargad?
Han blev förargad för att han bara lägger tillbaka en bit godis.
Det var väldigt milt uttryckt.
Verkligen.
Förargar det typ när någon är så här, du glömde stänga dörren.
Jag vet. Också att det som blir resultatet då är att han börjar förfölja hela familjen. Och den 8 juli samma år parkerade McElroy i gränden bakom Bowenkamps butik. Där han sedan hotade Bo och sköt honom i halsen på nära håll med ett hagelgevär.
Gud,
det eskalerade fort. Detta var andra gången han hade skjutit någon. Lyckligtvis överlevde Bo och McElroy blev anmäld för försök till mord. McElroy försökte att skrämma Bowenkamp-familjen men utan att lyckas. Bos fru har sagt att innan hans rättegång brukade McElroy köra upp till deras hus mitt i natten och bara sitta där eller skjuta med sin pistol. Och jag tänker att vi stannar där så får vi reda på vad som hände med
Bo Bowingmore och McElmore.
Ken Rex McElroy, Skidmark, Missouri. Nästa vecka.
Kul.
Tack för att ni har lyssnat.
Tack.
Vi tycker om er. Tycker om dig, Anna.
Tycker om dig också.
Yay!
Yay!